Hade en förra veckan, det kom 36 sällskap. Jag kände mig helt översprungen. Det var så vi hade förut. Och nu kände jag väl mer att, gud, det här är inte jag van vid längre. Vad kul, det här är som en riktig fest igen.
Välkommen allesammans till Visning pågår med mig, Magnus Detmar. Det är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag har jag äran att sitta här med Amanda Treutiger från Alicia Edelman.
Tackar, kul att vara här.
Hur är läget med dig?
Det är jättebra, tack. Eller lite trött efter dagens visningar, men annars är det bra.
Ja, vi snackade här lite tidigare. Hur många visningar har du haft?
Idag hade jag 6 stycken.
Är det inte en vanlig dag, eller hur ser det ut?
I den här marknaden så är det mer vanligt att ha 6 plus minus en visning. Mm. För att det blir många omvisningar. Så att även om man tänker att man publicerar 4 nya varje vecka så går inte vissa iväg. Utan du behöver köra om 2-3 visningshelger och då läggs det ju på. I en bra marknad så var det inte vanligt. Då hade jag 3-4 skulle jag säga. För en del såldes innan också.
Okej, jag förstår. Skulle du säga att mer än det är för mycket att göra för mäklare?
Det beror på hur många som kommer. Kommer det 2 på varje? Nej, men då kan du ha fler. Men idag har det ändå varit hyfsat ok för att vara den här marknaden. Och då tycker jag att 6 stycken, det klarar jag av bra. 7 klarar jag av. 8, där börjar man ju bli ganska trött på sista visningen.
Jag förstår. Och vi ska prata lite mer om just det här i denna podcasten. Men för de som inte vet vem du är, kan inte du berätta lite vem du är?
Mm. Jag är 26 år, tog ut min licens 2018, då skulle jag börja mäkla samtidigt som jag skulle plugga 100% och få en ekonomikandidat. Men det var lite för tufft så jag valde att vara assistent ett år och så började jag mäkla sommaren 2019. Innan det har jag gjort militärutbildning, varit ute och rest, jobbat som bartender, jobbat i restaurangbranschen.
Okej, och allt detta ledde till att bli mäklare till slut?
Mm.
Okej, har du varit här på Alicia Edelman hela tiden?
Nej, jag var på en annan firma när jag gjorde min praktik och körde assistent och var väl där 4 månader som mäklare. Sen bytte jag till Alicia.
Okej, för att Alicia Edelman är en ganska nystartad byrå, va?
Alicia startade 2018.
Okej.
När jag kom så var jag nummer 7 in och nu är vi väl kring 25 så vi har vuxit snabbt.
Åh, jäklar, ja det är väldigt stort. Vi fick se kontoret här tidigare, det var väldigt, väldigt stort och imponerande. Så riktigt häftigt. Varför blev du mäklare från början?
Först ville jag plugga juridik, men sen insåg jag när jag hade kört praktik där att det var alldeles för mycket att sitta och läsa. Jag ville vara ute och träffa folk, jag gillar sälj, och jag ville kunna påverka min egna lön, välja mina tider själv. Och då gled jag in på mäklariet och kände att det här kan nog vara något för mig, och det var det.
Ja, häftigt, och det har väl gått bra sen dess har jag förstått.
Det har gått i full fart framåt, jättekul.
Ja. Och för er som inte vet är ju att du har varit med i Sveriges bästa mäklare och drivit den podden i ganska länge.
Ja, 2 år körde jag som programledare. Det var superroligt.
Ja, häftigt. Så du har ett stort nätverk inom mäklarbranschen då. Vilken stadsdel är det du riktar in dig på?
Vasastan, och sen kör jag absolut mest Birkastan Atlas, men jag kör hela Vasastan.
Okej. Okay. Yes, så det är lite det vi ska snacka om i denna podcasten och nörda ner oss lite just det området. För vi har ju täckt i princip hela innerstad Stockholm nu och vi börjar kolla kanske lite utanför tullarna snart. Men just Birkastan och Atlasområdet har vi inte specificerat oss på ännu. Varför valde du just den stadsdelen?
Vasastan valde jag för att när jag började mäkla hade jag sålt ungefär hälften i Vasastan, hälften på Kungsholmen. Så när jag kom till Alicia skulle välja så kände jag att jag vill köra Vasastan. Vi kollade runt lite i områden där det inte fanns någon mäklare som stack ut extra mycket. Där priserna var lite lägre, där man snabbt kunde få upp snittpriserna. Och hittade lilla Atlas.
Okej, härligt. Var det av en slump?
Ja.
Atlas,
eller det, det skulle jag nog säga. Okay. Eller slump. Jag fick det tipsat.
Okay.
Utav en kollega som tyckte att det var ett bra område.
Ah, okay.
Men jag visste inte vad Atlas var från början. Jag hade koll på Birkastan men inte Atlas. Och nu är jag helt kär i området.
Okej, okay, härligt. Men om man då, hur ska du beskriva Atlasområdet för de som inte vet?
Som en liten idyll. Det är mitt i smeten, nära alla bra restauranger, bra kommunikationer. Men det är ett eget litet grönskande område. Det är så mycket fina rabatter runt om. Det är gulliga hus. Det är magiskt.
Det är magiskt, okej, härligt. Och vi ska djupdyka i det området strax. Men först så är ju väldigt många intresserade av status på bostadsmarknaden nu. Mm. är känslan på visningarna?
Den är blandad. Jag skulle säga vi är ju en väldigt skakig marknad. Ingen vet vart vi ska. Innan sommaren så var det mellan 0 och 5 på visningarna. Nu tycker jag ändå att vi har i snitt mellan 5 och 15. Hade en förra veckan, det kom 36 sällskap. Jag kände mig helt översprungen. Det var så vi hade förut. Och nu kände jag väl mer att, gud, det här är inte jag van vid längre. Vad kul, det här är som en riktig fest igen. Men det kommer en del frågor om räntor, ska bostadsmarknaden ner mer? Men jag tycker ändå att folk har börjat förstå marknaden bättre. Säljare har dragit ner förväntningarna, köpare har väl någonstans fattat att du kan inte köpa för 50 000 per kvadrat i innerstan.
Har du fått mycket sådana skambud den sista tiden?
Ja, men det kommer. Mm. Absolut. Jag tycker att det är väldigt vanligt att få bud under utgångspris just nu. Och där får man väl välja, okej, ska vi notera utåt för vi inte har något annat bud? Eller ska vi avvakta?
Mm.
Och det beror helt på hur lågt det är. Jag menar, snackar vi en mille under? Nej, men dygn är det jag ens skicka ut.
Nej. Men är det pinsamt då som mäklare att säga, ja, men jag måste ändå säga detta till min säljare? Eller är det mer så, ja, men detta är ingen seriöst bud?
Nej, men jag måste ju framförallt till säljaren. Men sen har jag mina säljare en tajt dialog där jag kan säga, ah, vet du vad, det kom en person här som trodde han kunde göra ett riktigt kap. Så han har lagt 1 miljon under. Jag förstår att du kommer säga nej, men jag måste ändå framföra budet till dig.
Mm. Okej. Vad är det för frågor du får flest, alltså från spekulanterna just nu?
Det är om marknaden. Tror du bostadspriserna kommer gå ner mer? Hur mycket har de gått ner? Vad tror vi om räntorna? Lite mer det. Mm. Sen tycker jag att väldigt många frågar, kommer de släppa på utgångspris? Hur tänker de tillträde? För att många har varit med i budgivningar där de kanske vinner budgivningen men de får inte köpa. Eller säljaren vill ha ett jättelångt frånträde för de har inte köpt något nytt. Och där känner väl många spekulanter just nu att är det ens värt att hoppa in i den här budgivningen om jag inte kommer få köpa?
Mm. Kan du tycka att så du måste ta ett större ansvar, eller för stort ansvar nu, bara, ja, men vad kommer hända med räntorna? Det är ingen som vet.
Nej, men där gäller det att vara tydlig med att det här är det vi diskuterar och det här är det vi spekulerar om när vi pratar på kontoret eller när vi läser nyheterna, men jag vet inte.
Mm.
Och vara tydlig med det. Jag kan ju inte ta ett ansvar för vad som kommer hända med räntorna.
Nej, exakt. Exakt. Kan du känna att folk är mer intresserade av föreningens ekonomi i dagsläget än vad de var kanske för ett halvår sedan?
Mm, lite. Mm. Jag tycker fortfarande inte att, jo, jag skulle nog säga att de absolut kollar på belåningen mer i och med att de är rädda för att avgifterna ska upp på grund av att räntorna kommer påverka föreningens lån.
Mm.
Men jag hade en dålig förening som jag hade visning för idag. Det kom ingen på visning för att belåningen är väldigt hög.
Mm.
Så att det spelar nog större roll. Men det är inte så mycket frågor som jag hade trott.
Okej. Vad är det mer man frågar om på visningen?
Renoveringar. Jag tycker att det kommer väldigt mycket frågor just nu om uppvärmningen och elen och så vidare. Om det kommer påverka att avgiften kommer gå upp. Och där måste jag alltid ställa frågan till föreningen om de har någon avgiftsförändring planerad. Och många har ju inte det, då kan inte jag svara för vad som kommer påverka om elpriserna går upp för föreningen.
Mm. Okej. Okay. Kan du se att det är svårt att få igång budgivningarna idag?
Ja.
Det är det.
Det är, jag skulle säga att ungefär en tredjedel får underbud, en tredjedel får utgångspris och en tredjedel får en liten budgivning.
Okej.
Okay. Om de nu får några bud. Så att jag går ut högre idag än vad jag gjorde förut.
Okay.
För att det är inte lika många budgivare. Och jag hade någon förra veckan som såldes med 5 budgivare. Men, och det var kring 6 miljoners lägenhet. Den gick upp 230 000. Mm. Så den gick ju inte upp så mycket som de gjorde förut. Förut var det ju inte konst om man hade budgivningar på 1 miljon.
Mm.
Men idag är det inte de stora budgivningarna.
Nej. Och tror du att det kommer vara så här i framtiden, eller hur ser det ut?
Några år framöver tror jag det. Mm. Jag tror att vi var ju på en helt galen marknad.
Mm.
Jag tror att det kommer ta ett tag innan vi är där igen.
Mm.
Men jag menar, har man inte köpt senaste året, då sitter man ju fortfarande ganska lugnt i båten. Men de här som köpte i februari är väldigt dyrt. Typ mig själv. De kommer ha det tufft att få tillbaka pengarna.
Ja, absolut. Samtidigt så är det ju så att om man kollar tillbaka på 2 år i början av corona. Så vi ligger väl ungefär på samma priser idag som
ja,
vi gjorde då.
Ja, det gör vi. Och sen när jag började i Atlas, började satsa på det området årsskiftet 2019-2020.
Mm.
Då var snittpriserna på 86 kvadrat, eller 60 kvadrat, 86 per kvadrat.
Jaha.
Det var jättelågt medan kring Restaurangsgatan och bortåt så var det 100.
Mm, mm, mm.
Det tog ganska fort för mig att börja få 100 och uppåt per kvadrat. Senaste året har jag sålt det med 125 till 135 per kvadrat i det området. Och nu är vi nere kring 100-115. Så jag brukar säga att men kollar ni bara tillbaka 2,5 år, då var vi på lägre pris än vad vi är idag.
Mm, mm, mm. Men det är alltså folk svårt att förstå?
Ja, eller det beror väl lite på hur deras ekonomi är. Har man köpt sin första lägenhet och lagt in alla pengar man hade i den, då kanske man inte har råd att tappa för mycket, även fast man, den stora lägenheten har gått ner ännu mer som man ska byta upp sig till. Men har man ett OK-kapital från början, att man har råd att tappa 300-400 här, så man vet att nästa lägenhet har tappat 500 till 1 miljon, då brukar jag säga att det är guldläge att byta upp sig. Så det beror väl lite på vart man är i sin egen ekonomi. Men de här som köpte deras första, de gick in med allt de hade och nu tappar 200. Ja, det är ju jättestor skillnad i en kontantinsats att ha 200 000 mindre i fickan.
Absolut, absolut. Varför tror du, alltså för det låter ju helt galet att du ökat ifrån 86 000 till 120 000. Varför tror du det området var så pass billiga? För man har ändå pratat om att 100 000 i Vasastan är ungefär där man ligger någonstans.
Jag tror inte folk visste vad det var. Jag visste själv inte vad det var. Och många som jag pratade med som jag vet inte vart Atlas ligger. Det var ett litet glömt område. Kollar man Birkastan för lång tid tillbaka, då var det också mycket billigare priser. Sen blev det hur hypat som helst och Atlas hängde inte riktigt med. Sen när alla har börjat hitta det området, då vill alla bo där. För de känner att wow, det är så lugnt och harmoniskt. Och... ja, jag tror att det var därför. Folk hade inte koll på det. De gick inte dit.
Ja, okej. Okay. Ja, men härligt. Är någonting mer vad lyssnare bör veta om då bostadsmarknaden just nu?
Oj, jag vet inte. Utbudet är gigantiskt. Jag menar, kollade vi fram till så att det började prata om räntan när marknaden var toppen, hur bra som helst. Då var det väl kanske 100 ute i Vasastan varje vecka. Nu är vi på nästan 300. I somras var vi på 100, då sa folk, det är så litet utbud under sommaren. Nej. Det här är normalutbud vad vi har haft senaste året. På sommaren brukar det vara ännu mindre. Och det är väl det som gör att buden tar längre tid också. Det är en godismarknad som köpare var ute och letar. Det finns ju hur många objekt som helst. Så det är klart att det påverkar också.
Tror du att detta kommer hålla på länge, denna nedgången?
Jag tror inte det kommer gå ner jättemycket till. Eller jag hoppas inte det. Men jag tänker att alla som väljer att sälja nu, de ska in och kriga om lägenheter att köpa. Så någonstans borde det ju komma till ett stopp. Och sen de här alla då som går och väntar på att det ska gå ner mer, de kommer ju tävla om ett mindre utbud till slut. Och bankerna har ju räknat på att man ska klara av ekonomin, även fast räntan går upp. Sen så har väl vi vant oss att leva ganska lyxigt, många svenskar, att man har haft mycket pengar över varje månad och kunna resa, vara ute och äta. Det kommer ju ändras på ganska rejält, tror jag.
Ja. Tror du att vi kommer se, för under coronaperioden så var det att treor och lite större lägenheter var ju dyrare än kanske ettorna. Tror du vi ser att det kommer förändrats nu, att det är de mindre lägenheterna?
Det har det redan gjort.
Det har det redan gjort, okej.
Mäklarstatistik är en grym sida att kolla på. Där kan man jämföra olika stadsdelar, man kan se skillnad mellan storlekar och så vidare. Det kan man se, jag tror att det är 3 eller 4 år över tid man kan följa en graf. Om det var 3 och 4 som tog fart i corona, så är det de som har fått sig en riktig smäll nu. Så de har ju, om man kollade hur mycket bostadsmarknaden hade gått upp och så kom man hem till någon som hade en etta. Nej, men din etta har inte gått upp 20%, utan det är de stora som har gjort att det har gått upp så här mycket. På samma sätt som att man kommer till en etta nu. Ja, du har kanske inte fått din smäll på 15%, utan det är de större som har gått ner.
Okej, okay, så det var en bättre investering att ha en etta då?
Ja, det beror väl på när man köpte. Men ettorna och tvåorna har inte fått sig riktigt samma smäll, skulle jag säga.
Okej, okay, jag förstår. Ja, jättebra beskrivet, och jag tror att vi bara skulle kunna ta en hel podcast kring bostadsmarknaden just nu, för alla är väldigt intresserade av den. Men jag tycker vi dyker in lite mer i stadsdelen då. Vasastan, Atlasområdet och Birkastan. Ja, då dyker vi in i Vasastan och då Birkastan och Atlasområdet. Och igen, kan du inte beskriva lite mer? Liksom, vad är det som är så speciellt med det? Varför vill man bo där?
Det är så mycket fina hus. Det är en väldigt skön stämning. Det är trevliga restauranger. Det är lillebror som alla går och köper sitt morgonbröd på. De bästa bullarna i stan. De är alltid varma.
Jaha.
Det är bra kommunikationer. Det är toppen. Det är nära. Nej, det är inte nära till allt. Men det är nära över till Kungsholm om man gillar att springa. Det är ändå hyfsat nära till Stureplan om man bara tar Torsgatan ner. Det är sin egen idyll. Ja. Alla som bor där älskar området.
Ja, härligt. Är det några speciella typer av människor som bor där? Alltså familjer, nyinflyttade och sådär?
Oh, jag vet inte. I Atlas är det mycket yngre skulle jag säga. För att det är mest ettor som vissa gör om till minitvåer. Eller så är det 2,5 som folk gör om till treer. Mm. Så att när man får sitt andra barn så är det svårt att bo kvar där.
Okay.
Birkastan har ju mycket mer stora våningar. Mm. Så där är det lite blandat. Där skulle jag säga att det är en mix av yngre och äldre.
Mm.
För husen har en del små lägenheter och en del väldigt stora. Där är det mer våningar.
Mm.
Så man möter alla möjliga på gatan. Och bo i det området, det är jättemysigt. Samtidigt som man har lite svårt att koppla bort jobbet. För vart man än går träffar man en kund. Men man träffar alltid någon man känner som man morsar på när man går vidare.
Ja, vad härligt. En liten småstad i storstan så att säga. Är det där i Atlasområdet de har mycket, vad är det de balkongerna heter?
Som Kungsbalkongen.
Liksom, ja, exakt.
Ja, ja, det
har de, ja. Okay,
för jag visar en sån idag faktiskt.
Jaha, okej. Okay.
Mm.
Så detta avsnitt kommer nog hinna ut innan den är såld. Men gå in och kolla på Amandas annonser på Hemnet så ska du säkert hitta någonting där. För jag var inne där för många år sedan och kollade på lägenheter. Och just det där, det är ju en jäkla utsikt när man är högst upp där.
Det är väldigt riktigt fint. Häftigt. Jag sålde en för 176 per kvadrat i början på året. En liten lägenhet, en etta med en kungsbalkong.
Det är ju helt galet. Vad var det för?
En vanlig etta. Du kommer in, kök till höger, en korridor, badrum och sen ett allrum och sen en stor balkong.
Okej, hur många kvadrat?
Jag kommer inte ihåg, men kring 30. Nej, kring 30. Bra. Kanske 25. Den var liten.
Okej, för 170 kvadrat. Mm. Okej. Var den helt topprenoverad eller hur var det? Inte? Okej, det var bara någon som skulle ha den.
Hon ville verkligen ha den.
Okej. Och det var i början av året?
Ja.
Ja, så det var på piken då?
Det var när marknaden var kanon.
Perfekt. Kan du känna lite skuldkänsla ibland kring det?
Ja, men inte skuldkänsla, för mitt jobb är ju ändå att säljaren ska få bäst betalt. Jag jobbar för säljare och köper i alla lägen förutom priset. Mm. Där jobbar jag för min säljare, som då är uppdragsgivare.
Mm,
Men det är klart att jag tycker synd om dem som har köpt på piken i januari till mars. Kommer hit i maj till idag och ska ha sina tillträden och känner, oh, den har gått ner en mille sen vi skrev det här pappret och nu ska vi flytta in.
Ja,
det är inte jättekul.
Nej, det är inte så kul. Men samtidigt är det väldigt svårt att tajma marknaden också. Ingen visste att detta skulle hända. Vilka typer av lägenheter är hetast i Atlasområdet?
Treorna är superheta, för det finns inte så många.
Okay.
Så treor med balkong, de är eftertraktade.
Mm.
Mini-tvåor, eller såna här kring 40 som har balkong, de är väldigt populära.
Mm.
Det är väl de jag skulle säga är bäst. För det finns inte lika många av.
Okay.
Sen finns det mycket av allt.
Mm. Vilka minst hetast?
Bottenplan såklart. Mot gata.
Mot gata, ja. De vill ingen ha, eller det är svårt att få igång budgivning. Eller hur det är.
Ja, men där måste ju förväntningarna vara en bra bit under vad de andra lägenheterna går för. För att, jag menar, ha att någon kan gå utanför och nästan kolla in. Det är ganska stor skillnad från att bo lite högre upp i huset.
Okej. Okay. Kan du se att vissa, nu är det väldigt begränsat det där området, men kan du se att vissa gator eller vissa områden av det är mer up and coming än någonting annat?
Up and coming vet jag inte riktigt, men så här, högt upp i huset är ju alltid, och det finns liksom bara 4 gator där, men de som har lägenheter mot spåret, de är väl inte lika populära i och med att de har en räls utanför. Då skulle det vara någon som älskar sjöutsikten istället.
Okay, ja.
Men up and coming skulle jag nog inte säga. Utan det är samma gator som alltid har varit mest populära.
Okej, okay, okej. Okay. Och vilka är det?
Det är en del, det är mitten. Så det är liksom, Atlasgatan är väldigt populär. Sen har du mitten på Vulkanusgatan, mitten på Völundsgatan. De är superpoppis.
Okay.
För det är inte nära någon väg. Och sen vill du bo mot innergården.
Mm. För det området, om inte jag tänker fel, är att det går ner. Mm. Alltså man går ner en trappa. Och så då bor man nästan under markplan om man bor där inne.
Så vissa har, de är lite svåra i marknadsföringen. Om du Har en lägenhet på Sankt Eriksplan exempelvis. Så har du minus 2 trappor. För då kan du gå upp. Du kan gå upp 4 eller 5 trappor. Sen kan du gå ner 3 trappor.
Okay.
Så var minus 2 eller minus 1. Det ser ju inte superhett ut i annonsen. Hej, nu ska vi till källan. Men är du då mot innergård. Då är det ju ändå 2 trappor upp.
Ja.
Så att de är väldigt bra. Man måste bara få fram det i annonsen. Att du bor högre upp. Du bor inte på ett källarplan.
Okej. Okay. Hur marknadsför man det då?
Där får man nästan skriva 2 trappor mot innergård i annonsen så att man, folk ser att det är 2 trappor. Sen får man vara väldigt tydlig med sin visningsskylt, du ska neråt.
Mm.
Och sen får man förklara när de är här, men hur marknadsföringen är.
Mm. Okej, okay. Är det någonting som skiljer Atlasområdet jämfört med Birkastan, alltså lägesmässigt och sådär?
Birkastan har ju mycket sekelskifte, de har ju en del 20-tal också.
Mm.
Atlas är bara 20-tal.
Jaha,
och sekelskifte går ju generellt sett dyrare.
Mm.
Atlas har öppna spisar, Birkastan då sekelskiftena, de har kakelugnar. Så de går dyrare. Okay. Birkastan skulle jag säga generellt sett kanske har lite lägre avgifter också, så priserna ska ju vara något dyrare där.
Okej, okay. Det visste jag inte riktigt. Det var när folk... Kolla på de här lägenheterna då, om man hittar de här områdena. Är det någonting du kan märka att så det är alltid det folk bara, åh nice, de har ja, kakelugnen eller sådär?
Ja, men kakelugn är alltid en USP.
Mm, mm.
Balkong i soligt läge är alltid en USP. Mm. Så jag skulle säga, vad är Atlas i en 20-talare med en grym balkong? Det är 1000 gånger bättre än att vara på en stökig gata i Birkastan där det är mycket trafik och ingen balkong eller balkong i norrläge.
Mm.
Så att sådana grejer spelar ju väldigt stor roll.
Okej. Okay. Märker man att folk blir mer picky med sitt val just när man riktar in sig dit jämfört med kanske andra områden?
Ja, både ja och nej. Så här, folk som köper där har ju mycket pengar. Det är inte billigt att köpa en lägenhet i Birkastan.
Mm.
Samtidigt som vissa kanske har drömt om att flytta till Birkastan. Så då får de ta den här balkongen i norrläge. Andra tycker också att norrläge är bra. Men den här lägenheten som inte är toppen.
Mm.
För de får bo i deras drömområde.
Mm.
Men jag skulle säga att ja, det finns en målgrupp som verkligen vill bo i området. Och de är inte lika kinkiga. Sen finns det de här, vi vill bara bo högst upp. Ingen balkong ovanför. Sol på balkongen, kakelugn. Då finns det ju inte lika många.
Nej. Har norrläge på balkongen fått lite väl dåligt rykte?
Ja, men så här, det blir ju en mörkare lägenhet. Sen finns det ju de som älskar det för att det blir så himla varmt när det är rakt söderläge.
Mm, mm.
Så de bästa lägenheterna är ju de som har genomgående planlösning och fönster i 2 håll.
Mm.
Men det finns inte jättemånga av dem. Det finns ju många fler som bara har fönster åt 1 håll.
Mm, mm.
Det jag brukar säga med norrläge som är positivt är att man svettas ju aldrig ihjäl. Vissa lägenheter som man har haft visning i nu när det har varit varmt. Det är så varmt att man vet inte vad man ska ta sig till.
Mm, mm.
De här norrlägena är ju alltid lite mer sköna att vara i.
Mm, mm, mm. Det är sant. Och det känns ändå som denna sommaren verkligen folk fick panik i sina lägenheter kring värmen.
100%.
Så det var ju helt galet kring midsommar och där.
Det har varit så varmt. Mm. Så jag har haft med vissa lägenheter som är i norrläge. Där kommer de och säger, gud vad skönt. Här kan vi hänga på balkongen utan att svettas ihjäl. Vi kan ta vårt glas vin och det är så trevligt. Istället för att sitta här och bara ha jobbigt att det svettas så mycket.
Tack Global Warming för det.
Ja.
För det märkte jag också nu under midsommar. Så jag skulle köpa en aircondition som hela andra, liksom alla andra i Stockholm. Det var
slut.
Helt slut. Mm. Helt slut. Vilket är ganska galet i Sverige 2022 att det är det som tar slut.
Men det var så förra sommaren också. Alltså, direkt när värmen kommer, då vill alla ha det.
Är det så?
Mm.
Sparar du norrlägenheter till dess då? Eller norrbalkonger?
Då kände jag väl mer, wow, yes, den här är norrläge.
Okej, okay, det är där vi har visning ofta.
Ja.
Ja, härligt. Kan du se att folk i det här, eller de här områdena då, att de väljer att alltid styla sina lägenheter jämfört med kanske andra områden?
Många stylar. Mm. Jag skulle säga att jag stylar 8 av 10 lägenheter.
Det är så,
jag stylar mycket. Men det är också för att jag har tagit över objekt från andra mäklare där det är fula bilder. Det är inte stylat. Sen vet jag inte hur de har jobbat kring resten av processen. Och det kan ha skilt mellan 200 och 800 000 på att vi stylar, har bra bilder och sen har en bra förhandling.
Mm.
Så jag brukar säga det att jag vill inte klanka ner på hur ni bor. Men det här är eran stil. Ni ska vidare till nästa drömhem. Och då vill vi att det här ska matcha så många som möjligt. Då ska det vara mer som ett magasin och komma in till där man känner att okej, 7 av 10 kommer tycka att det här är superbra än att vi ska hitta någon som har exakt din stil. Och lägger 20 000 på en styling, det är ett bud i en budgivning. Det är värt alla dagar i veckan.
Och det får man dra av, eller hur?
Ja,
från...
det får du dra av. Du får dra av mäklararvodet, du får ju dra av Hemnet. Så det är ju jättevärt det.
Jag intervjuade ju Scandinavian Homes här för några veckor sedan. Väldigt professionell. Eller professionella är de och stylar väl en 20 lägenheter i veckan. Vilka brukar ni rekommendera?
Jag jobbar mycket med Style by Dahl. Och sen stylingbolaget.
Okay.
Det är de jag har haft nu på senare tid. Jag testar ganska många.
Okej, okay. Ja, härligt. För de då som bara, nej men vi vill spara in på det där med stylingen och sådär. Men vi kanske vill renovera inför en försäljning. Vad ska man tänka på då?
Det beror helt på lägenhet. Jag brukar säga, är en mini tvåa och du står och väljer, ska jag göra kök eller badrum? Jag gör kök alla dagar i veckan, för det är där ni hänger.
Mm.
Badrum, det är inte så många som hänger i det, utan man är där snabbt och sen så går man.
Nej, det är sant.
Kan man göra om en tvåa till en trea, ja, det är nästan alltid mer värt. Om man ändå ska renovera kök och så vidare. Mycket är bara att du gör ytskikt och sen styling. Det gör väldigt mycket. Ibland behöver man inte ens göra kök och badrum, för det är ju väldigt dyrt. Sen ska man ju tänka, ska jag göra den här renoveringen för att jag ska göra mitt drömhem och bo här, ja, då ska du välja det du vill. Men ska du göra den för att sälja, då ska du välja någonting som passar så många som möjligt, och du ska inte lägga ner allt för mycket pengar på det kanske.
Skulle du rekommendera folk att renovera?
Det beror helt på lägenhet.
Okej.
För att jag menar, lägger du 600 på en renovering, då vill du inte bara ha 600 tillbaka, och det är ganska mycket huvudvärk att renovera. Så att då ska du ändå känna att det blir ett stort lyft för pengakassan. Och i dagens marknad är det så svårt att värdera, så att, ja, men jag står faktiskt med en sån nu. Hon har köpt ganska dyrt, hon ska sälja, kommer förmodligen göra förlust. Och där är diskussionen, ska vi göra den här stora renoveringen eller inte? Och jag har sagt att jag tror faktiskt inte det. Utan det är bättre i så fall att vi testar nu. Vi ser vad marknaden är beredd att betala. Än att du ska lägga ner ännu mer pengar. Och sen så kanske marknaden hinner gå ner mer. Det är jättesvårt att veta i den här marknaden.
Ja, absolut. Och just det där, man vill göra den jättefin när man väl ska sälja den. Men hur mycket ska man lägga på det? För det är väl inte någon direkt koppling egentligen, att du vet att du får 300 000 när du renoverar för 200 000.
Nej, utan där behöver man ju vara väldigt insatt. Okej, bra lägenhet som ser ut så här, vad går de för? Dålig lägenhet som ser ut så här, vad går de för? Och hur är marknaden idag?
Ja. När man stylar lägenheter, vad tycker du, liksom, vad är det som fungerar hos folk?
Mycket de tänker på, det är ju textiler. Gardiner gör hur mycket som helst. Det ger ju verkligen värme till ett rum. Ljussättning. Man vill inte komma in och känna att det här var en mörk lägenhet. Utan ljus är jätteviktigt. Och sen så är väl det här att rensa så mycket ni bara kan. Låt stylisterna ställa dit deras små gulligull-grejer.
Absolut. Det är också, jag har hört från många mäklare, att man ska ta bort så personliga grejer.
Ja, det säger jag alltid. Bort med kort eller sådana som kan förknippas till er. Samma sak, har du en superdyr märkesväska, den får du gärna ta bort. Du kan ha med den på en bild om du vill. Men jag vill inte ha den på visning, för det är jättesvårt för mig som mäklare att veta, kom den här tjejen in med Chanel-väskan? Eller plockade hon faktiskt min säljare ifall det är en stor lägenhet?
Ja, det är sant. Alltså, det är någonting jag har hört mer och mer, att man får vara lite på sin vakt som mäklare. Är det någonting du känner har eskalerat de senaste åren?
Jag tycker faktiskt att det är märkligt att det inte händer mer grejer, i och med att det är så mycket stölder runt om överallt. Men jag har aldrig varit med om att någonting har försvunnit.
Ja, okay.
På över 300, ja, jag vet inte, men cirka 300 försäljningar. Så att nej, egentligen så har det inte eskalerat, eftersom att jag aldrig varit med om det. Men det är ju egentligen ett ganska lätt byte för tjuvar.
Absolut.
Att komma på en visning.
Absolut. Men då kanske det bara är sånt man hör om, men det faktiskt inte händer. Det är som så stölderna av klockor på gatorna. Det hör man väldigt mycket om, men jag har inte någon vän som har blivit drabbad.
Det liksom. Har jag ändå några som har. Så att det vet jag om, men nej.
Inte, nej? Okej, okay, härligt. Då får vi hoppas att det fortsätter så då.
Ja.
Säljer du mycket off-market?
Jag gjorde det. Jag brukade säga att det här är min bästa USP. Jag säljer kanske en tredjedel underhand.
Okej.
Det var för att jag satt på så himla många bra objekt i ett litet område. att folk visste att den här kommer någon annan också vilja ha väldigt gärna. Så att om inte vi köper den innan, då är det en stor risk att någon annan köper den innan. Och vi vill gärna ha den, för vi vet inte när den här kommer ut igen.
Mm, mm.
Då kunde jag få lite bättre betalt, de köpte den innan. Smidig affär för alla.
Mm.
Just nu så är utbudet 3 gånger så stort som det har varit tidigare. Folk vet att nej, men det blir inte ens en budgivning. Så att man är ganska försiktig med att lägga en dyr summa innan.
Mm.
Om man är orolig för marknaden.
Mm.
Vilket gör att det är svårt att sälja under hand idag.
Det är det, ja. Okej. Okay. Tror du det, om marknaden fortsätter så här, tror du det kommer vara helt liksom borta då?
Nej, men jag tror att vi måste bli mer bekväma i vart priserna är. Just nu är det så högt och lågt. Vad det går för, vad säljare och köpares förväntningar är. Än vad som har mötts mer, så är det fortfarande ganska spridda skurar.
Mm.
Jag tror att vi måste landa mer i att snittpriserna är 100 per kvadrat eller snittpriserna är 110 per kvadrat. Då tror jag att man kommer våga köpa under hand igen.
Okej. Okay. Vad är den bästa strategin då för att få högst pris?
De ska välja rätt mäklare.
Mm.
Det är jätteviktigt. Mm. Det kan ju skilja 500 000
mm.
i valet av mäklare. Så att gör din research ordentligt. Ta in 3 stycken, jämför.
Mm. Och vad är det man ska tänka på då?
Jag skulle kolla mycket på hur mycket personen säljer i området.
Mm.
För då sitter den på bra kunder. Den kan sälja in området. Du kan läsa på att hitta mäklarrekommendationer. Vad andra säljare har tyckt om den. Sen hade jag kollat på hunger och driv. Hur villig är den här personen att jobba för min försäljning? Hur ser dens tidsschema ut? Kommer den åka in sent på kvällen? Eller kommer den avbryta budgivningen klockan 17? Jag hade varit noga med hur jag stylar lägenheten. Gjort det här lite extra. Jag hade varit flexibel när mäklaren säger att nu är den ute på Hemnet. Nu vill jag kunna ha en visning när som helst. Lämna hemmet fint. För att det kan ju vara den här personen som ger det här extra lilla budet som behöver komma in och se det nu.
Mm.
Sen brukar jag säga till mina kunder, jag förväntar mig inte att jag ska kunna komma om 10 minuter. Men jag förväntar mig att jag ska kunna säga på kvällen att imorgon den här tiden eller den här tiden önskar jag att ha en visning.
Mm.
Och då ska det vara okej. Det ska inte vara, gud vad jobbigt att ha en tillvisning.
Mm. Ja, men jättebra. Om man då kollar från andra hållet. Vilken är den bästa budgivningsstrategin?
Från köpares håll.
Mm.
Lägg inte för höga bud. Jag skulle säga var lite avvaktande. Men risken i den här marknaden, och som jag säger till alla mina köpare, att väljer du att avvakta och inte lägga något bud, då tolkar vi det som att du kanske inte är intresserad. Kommer det någon och lägger ett dolt bud en bra bit upp men inte jättemycket upp och vi känner att vi har ingen annan som lägger bud just nu, då riskerar du att tappa din bostad. Så var ändå tydlig med mäklaren att du vill ha lägenheten, men du behöver inte vara den som gasar på en budgivning. Det här är dåligt för mig att sitta och göra tips om.
Ja, exakt. Men det är också väldigt intressant, för att de som ska köpa lägenhet, det finns ju hur mycket teorier som helst om vad, hur man får det lägsta priset för en lägenhet. Och vissa säger så, ja, men du ska lägga 10 000 över det högsta budet hela tiden direkt på. Du ska lägga 500 000 över det högsta budet. Du ska vänta in i det sista till att lägga ett bud så du tröttar ut folk. Och det finns så mycket teorier. Kan du känna att ibland är det för mycket teoretisering kring det hela, att det spelar ingen roll i slutändan?
Ja, men man blir ju så ledsen mäklare när man sitter och ringer 100 spekulanter på måndag 5. Ja, men jag gillar den, men jag väljer att avvakta. Jättegör du också. Alla andra har sagt samma sak. Så, att så här, det är klart att det är tråkigt för oss. Att det går så långsamt. Man förstår ju att de här har fått det från någonstans ifrån varför de ska göra så här. Och jag kanske själv hade agerat så också.
Mm.
Men så länge man inte är för försiktig, för då försvinner den. Speciellt i den här marknaden. Säljare vill sälja, men det blir ingen budgivning. Nej, men då kanske vi tar den här andra personen. Vi väljer inte ens att kontakta dig.
Nej.
Så att lägg åtminstone ett bud. Vänta inte helt, skulle jag säga.
Okej.
Okay. Och var redo med din bank. För många säger sen när de har vunnit att ja, men banken måste godkänna objektet. Okej, men det här var ju vi tydliga med från början. Att se till att ha allting klart. Många har ju då lånelöftet klart, men sen så måste banken godkänna det sista. Och där brukar jag då kunna säga att ja, då kan vi i värsta fall lägga in en låneklausul. För att jag vet att det är en bra förening, de kommer inte neka föreningen. Och du har ett lånelöfte på den här nivån eller högre, så det är okej.
Ja, superbra. Vad är det du gör då för att få bättre pris än alla andra på lägenheten?
Jag gör det extra, brukar jag säga. Jag är flexibel, kan ha de här extra visningarna och åka in och ha sena kontrakt eller tidiga visningar eller kontrakt på morgonen. Jag är väldigt påläst om området och det tror jag spelar stor roll. Att jag kan tala om vad det har gått för senaste tiden. Jag kan säga att den här som gick för 110, den hade ju faktiskt en plastmatta i badrummet. Köket var 10 år gammalt. Den som vi vill ha 115 för, det är ett topprenoverat kök, det är ett topprenoverat badrum.
Mm.
Kommer du till ett område där du inte kan någonting, du vet inte de liknande lägenheterna som har sålts, då är det jättesvårt för dig att vara trovärdig och motivera varför din ska gå dyrare än grannen som var på samma våningsplan, exakt samma storlek exempelvis.
Okej, okay. Ja, väldigt bra svar. Följdfråga på det, när det gäller då renoveringsobjekt, kan du säga att de går högre än renoverade lägenheter idag?
Idag tycker jag att det är svårt att säga, för att folk håller mycket mer i sina pengar just nu i och med ränteläget och vi vet inte vart vi är på väg. Men förut så gick många renoveringsobjekt dyrare.
Det är så.
Det fanns inte så många och många gillar att renovera. Och man vill inte köpa en lägenhet som är 2-3 år renoverad men den passade inte din stil och riva ut allting.
Mm.
Så att renoveringsobjekt har varit poppis, men sen är det klart att då ska det vara en bra adress. Det ska vara högt upp i huset, det ska gärna vara balkong, bra förening. Renoveringsobjekt på bottenplan, det kanske inte är samma poppis.
Nej, okej. Okay. Du har någonting emot bottenplan, hör jag.
Ja, men de är inte lika lätt sålda.
Nej.
I alla fall om det är mot gata.
Ja. Vi har lärt oss extremt mycket idag om Atlasområdet och ja, Vasastan sådär. Om du då i slutet skulle ge 3 tips till säljare och 3 tips till köpare där ute som vill sälja i de här områden, vad skulle det vara då?
Kan jag ge ett gemensamt de här 3 tipsen?
Ja, absolut. Ja.
Jag skulle ju säga 1, om du är säljare, läs på när du väljer mäklare. Det ska vara någon som är duktig i området. Som köpare, gå på många visningar, gör din research, men vänta inte för länge för då kommer dina objekt försvinna som du vill ha. Man kan inte bara avvakta, avvakta, avvakta. Vad mer kan jag ge för tips? Ha allting redo med banken. Var redo och kanske ha ett extra boende så du vet vart du kan bo om du får det här priset som är helt okej, men du får inte det tillträdet som passar. Är det OK tips?
Det blir jättebra tips. Med de orden, tack så mycket Amanda. Det var en ära att ha det här i podcasten. För de som vill komma i kontakt med dig och sälja med dig eller bara snacka lite bostadsmarknad, hur gör man då?
Man får gärna följa mig på Instagram. Där heter jag Treutiger, mitt efternamn, och skriva där. Eller så kan man ringa mig. SMS går också toppen, eller mail.
Perfekt. Sista frågan. Om du skulle rekommendera att jag intervjuar någon annan mäklare, vem skulle du vara det var då?
Spännande, för jag intervjuar så många mäklare själv.
Mm.
Vart vill du att mäklaren ska jobba?
Än så länge har jag bara intervjuat mäklare i innerstad Stockholm.
Vill du ha innerstan då?
Ja.
Jag tycker ju att de på Sjöman Frisk är väldigt duktiga. Har du haft någon därifrån?
Nej.
Martin Sjöman eller Caroline Hanell skulle jag säga. Ja, men jag kör på de 2.
Okej, okay. Perfekt. Så hör ni det där ute, då vill jag intervjua er. men superbra, ännu en gång, stort tack Amanda Treutiger.
Tack för att jag fick vara med, jättekul.